Fast du vet ju inte.
Nej, det gör jag inte. Nej, jag förstår inte.
Mm.
Helt rätt.
Idag är det en stor dag för Leona. Hon är nämligen att hälsa på Barnkanalen.
Ser det mindre ut än du är van vid? Ja, det vet du, alltså, ibland ser jag saker lite konstigt ut på tv. Och det är ju därför vi har, nu syns inte så mycket, men du ser den där blåa skärmen.
Det var Emma Hamilton som styrde upp såklart. Hon ska ju lämna SVT nu i november efter 8 år som hyllad vd där. Hon har gjort mycket bra under sin tid vid makten. Men det finns saker som även Eva Hamilton anser behöver förbättras. Gällande mångfalden till exempel. Och det måste vi ju snacka om. Bland mycket annat.
Först jag trodde att det var på riktigt. Men sen så, nej, det var inte på riktigt.
Det är ju lite så halv på riktigt som saker är på tv. Det är ju liksom...
Men, som alltid, ett stort tack till Postkodlotteriet som sponsrar oss och som möjliggör denna satsning som är en del av projektet Hela Sverige för mångfald och tolerans. På mångfaldframgång.se så kan ni bland annat läsa mer om satsningen, lyssna på våra poddavsnitt och se och spana in andra spännande projekt.
Kommer det komma några nya program? Ja, sen.
Några nya program? Något nytt tecknat eller något nytt? Det kommer bli sommarprogram, kommer det bli. Du vet när vi är ute i trädgården.
Nu, när Leona har fått sin efterlängtade rundvandring på Barnkanalen.
Kommer ni baka?
Så ska jag få mitt efterlängtade samtal med en av Sveriges mest respekterade affärsledare. Vänner och bekanta, jag ger er Eva Hamilton i Leos värld. Och det är jag som är Leo Razzak. I Leos värld.
Du har ju fyllt 60 år. Och hur blev du firad?
Jag blev firad så sent som igår. Jag blev firad i en hel vecka. Igår blev jag firad och då var det liksom gott. Då var det 4 av mina jättegoda tjejkompisar som hade bjudit mig på middag. Och en hade tagit med sig havskräftor från västkusten och någon annan hade tagit med sig champagne. Och sen så, vi är lite jämnåra sådär, men, och lite media, lite större allihopa. Men det blev så härligt, så kärleksfullt. Några av oss har känt varandra i liksom 30 år.
Ah.
Och kvällen innan så blev jag firad också, för då var det vårt matlag. Vi har matlag en gång i veckan.
Aha, vad är det? Vadå? Berätta.
Vår yngste son är en riktig sladdis.
Aha.
Och jag var lite orolig att han... Att han skulle liksom, de andra pojkarna har ju vuxit upp i en liksom barnfamiljsvärld, vet, pizza och fångarna på fortet och pulkakvällar och sådär. Och då var jag lite orolig att vi skulle, våra jämnåriga hade ju inte sådär små barn som han var. Så att då, så han spelade mycket fotboll, han har gjort det sedan han liksom var 6 år. Och då slutade det med att 4 familjer som alla har barn, alla pojkar i den här åldern och de spelade fotboll och de gick på dagis tillsammans och sen i 1:an och 2:an. Vi gillade varandra, de här 4 familjerna. Vi har träffats då via dagis. Så vi bestämde att vi skulle ha ett matlag. Och vi har hållit på nu i 9 år. Träffas en gång i veckan. Hos varandra. Och då är, ibland är det 17 pers och ibland är det kanske 12. Men det är sällan mindre än 12. Och då är det liksom, det är spaghetti och det är kycklingar, men det är så här ganska vanligt. Och så gör man ett bordet runt. Alltså en spaning när, då, runt, när man börjar komma till efterrätten. Och alla ungarna, från det att de var små, deltar i den här spaningen.
Och ibland vad gör man då, lite... betyder spaning att man blickar framåt?
Nej, vad har hänt mig? Vad har hänt mig? Eller det här jag observerat. Men det kan vara att jag har haft en jättetuff vecka och jag blev ovän med lärarna. Eller en vuxen som säger att jag ser någon sorts tendens. Ja. En spaning helt enkelt.
Det här är fint alltså med många fungerande
och då gjorde de spaningen den gången, alltså igår, i förrgår gjorde de spaningen och gjorde en love, temat var lovebombning av Eva. Och jag blev så lav... Det var liksom så här när de här 17-18-åriga pojkarna som har sett mig som någon sorts extra mamma i 10 år nu, 9 år. När de berättar varför de tycker om mig. Ja, det var liksom, det var en sån present. Det var liksom en fantastisk 60-årsfeeling.
Är du 60 år ung eller 60 år gammal?
Men jag bestämmer för att jag ska inte hålla på att larva mig. Jag ska inte hålla på att låtsas som jag ska fylla det här med att vara 60 med att det är något ballt, det är något kul, det är något hippt. Det ska inte vara något jobbigt att vara 60. Jag ska fylla den åldern med någon sorts stolthet. Så jag ska inte hålla på att tramsa om jag är 60 år ung eller 60 år gammal. Jag är 60 år, det är bra, det är kul att vara 60 år. Det måste vara min grej liksom.
Var det därför du bestämde dig för att säga upp det eller?
Nej. Det är klart att åldern spelar roll. Jag har varit vd för SVT i 8 år nästan. Och jag är alldeles i grunden övertygad om att man ska inte vara vd för ett företag längre än 8 eller 10 max. Det är några få jag känner som har klarat det. Leif Östling på Scania, han var vd för Scania, alltså lastbilar. Han var vd för dem i 17 år och han orkade göra nytt hela tiden och kill your darlings och kasta ut sina gamla bebisar och göra om igen. Han är ett undantag. Jag tror att vi har gjort jättemycket på SVT under den här tiden. Vi har ändrat så mycket. Det är ett gammalt monopolföretag och nu är det liksom, det är konkurrens över, det är rörliga bilder, det är ju inte bara TV4 och Femman och CNN och utan det är Netflix, det är Aftonbladet som är tv, det är tv överallt. Mm. Och när gamla monopolföretag ska möta den förändrade världen, då krävs det väldigt mycket förändringar. Och det har vi gjort. Och jag tror nu är ett läge där SVT mår bra. Det går bra på egentligen nästan alla fronter just nu. Och då ska jag lämna, därför att alternativet är ju att jag sitter till jag är 65. Och då har jag varit vd i 13 år. Det tror inte jag på, jag tror inte det är bra.
Jag tycker du har en sund inställning. Tänk om politiker hade din inställning, ja?
Nej, en del har det.
Ja, en del har det, men jag tycker det är
men det är ju så fantastiskt förtjusande med makt. Inte nog med att det ger liksom trygghet, ekonomisk trygghet och service och liksom folk som hjälper dig att boka flygbiljetter och allt det där som är verkligen en gåva i tillvaron. Bara att vi mötte en kille i blå overall nere i korridoren. Han har hand om SVTs alla tjänstebilar. Och jag har en tjänstebil. Mm. Och den betalar man ju för, man skattar ju för det. Men det betyder att den har vi inte däck utan att jag behöver tänka på det. Mm. När det är november.
Det funkar.
Så det att ha makt, man får en massa sånt trevligt med. Mm. Och då ska man lämna det. Och sen ska man lämna känslan att vara en central person. För det blir man om man är chef. Och jag inser att det där kommer bli... Det är
känner något, du inför det?
Lite spännande är det. Det är en process. Jag inser att jag kommer att... tjänstebilen och allt det där, det kommer jag klara på en halvtimme. Det är inget svårt. Men det där att vara en person som är... Vi var ju nere i Bolibompa nyss. Mm. Och projektledaren, vi håller ju på att göra om Bolibompa. Vi ska göra en riktig barnapp av Bolibompa med draken som väldigt central i den världen för de riktigt små barnen. Och Mia som projektledaren där hette, hon tyckte ju var så kul att få berätta för hennes högsta chef vad vi håller på med, vad som är förändringen.
Och jag
tycker ju det är så fantastiskt roligt att få veta allt det här. Men om ett halvår så har hon någon annan högsta chef och det finns inte alls den där rättigheten från mig att få ta reda på alla de här grejerna. Och det kan jag. Det kommer jag tycka är svårt. Det inser jag.
Men ärligt talat så slog du ner lite som en bomb när du sa upp dig. Det var ju överallt. Och jag tog ut några positiva tweets liksom. Tittade lite grann vad folk tycker. Det var ju alltså verkligen mycket positiva ord. Martin Jönsson, programdirektör på Sveriges Radio. Eva Hamilton har varit en otroligt stark vd för SVT. Att hitta en ersättare blir inte lätt. Åsa Edlund Jönsson på Sporten. Jag har gett det bästa jag har, säger Eva Hamilton, säger du då. Efter beskedet att hon slutar. Jag tycker hon har gett SVT mer än så. Tack. Till och med TV4s kasten, Almqvist hyllar dig. Vad säger du om det?
Att få vara med om det och inte bara när man blir begravd, det var ju härligt.
Men du har ju drivit igenom omorganisering här som jag har förstått... mötts med ganska mycket positiv.
Jo, men jag hade, jo, det har jag gjort.
Vad tänkte du då? Vad var din liksom tanke? För när du klev in så hade ju precis SVT Play lanserats.
Mm.
Och du klev väl in i lite medvind. Sen så drev du
min
igenom.
Företrädare Kristina Götterström, en otroligt stark och framsynt kvinna. Hon hade ju plogat, hon hade gjort massa bra grejer som inte riktigt hade hunnit liksom få utlopp ännu. Att göra stora förändringar i medvind är så otroligt mycket svårare än att göra det motvind.
Mm. Kan du inte berätta lite om hur du resonerade? Jag menar, du måste ju stått där med alla de här utmaningarna. Vad var din...
Dels känner jag en oro, men jag kände också en... Nej, ambitionen här var ju ett, att få en lösgöra pengar för programutveckling.
Mm.
Och vi hade så mycket pengar som... Och Kristina hade gjort ett jättejobb, men det var väldigt mycket mer att göra. Att lösgöra pengar från studio som inte var utnyttjade fullt ut, eller snarare stod halvtomma över hela landet. Vi hade ju många studios i Örebro och i Sundsvall och i Luleå och i Växjö och på massa ställen. Och vi behövde strama upp så att vi hade samma ekonomiska system för att beräkna vad ett program kostar. Jag menar, Malmö kunde hävda att det var jättebilligt för dem att göra ett program, och där hade de glömt att räkna med studio, medan Göteborg räknade med studion och då såg det dyrare ut. Alltså, vi kunde inte jämföra vad man var effektivast. Vi hade för mycket personal, på tok för mycket personal, och vi hade för mycket resurser. Och i det läget så beslutade jag om att vi skulle dra ner med 250 miljoner kronor, och det var 400 tjänster. Och för att klara det här så behövde man, det är inte bara osthyla liksom. Så vi gjorde en ordentlig omorganisation. Vi centraliserade det klassiska, man centraliserar. Och så man tar bort tårtbitar och inte osthyvling.
Mm.
Men då fanns
kändes
det en...
Kändes det idé att göra det?
Nej, men när du möter personal, jag minns när jag stod på det här stora personalmötet. Och det här var i april 2008 eller 2009. Och jag stod inför, och det var skärmar, vet du, tv-kameror, så att det sändes ut till hela redaktioner i hela landet.
Ja.
Och det var fullpackat, och det var liksom så tyst, för det fanns en sån... Alla visste ju att det var dramatiska besked på gång. Och så berättade jag om det här. Jag vände mig i kameran mot Norrköping, för jag visste att de satt och sa mot er känns det här extra taskigt, för ni är duktiga, ni levererar bra tv-program till bra priser, ni är kreativa. Men vi har inte råd att ha den här typen av verksamhet på så många ställen. Och det känns inte rättvist. Och sen så träffar jag ju alla de här människorna som blev ju uppsagda. Och som blev... som fick sluta och som fick ändra och fick byta yrkesroller och sådär. Och det är klart att det där... Att det smärtar. Speciellt om man tycker om människorna. Det är ju kloka, schyssta, duktiga människor som slutar. Så också...
Vad är du mest nöjd med då under den här tiden?
Ja, men det är att den hela den omgörningen faktiskt lyckades. Vi fick det, plötsligt så blev ekonomin inte det dagliga problemet. Vi lösgjorde så mycket pengar så vi kunde göra jättemycket olika nya programsatsningar och framförallt utveckla Play, som har ju visat sig vara kanske det mest magiska som vi har gjort, för det exponerade SVT till en helt ny ung generation som inte hade använt SVT tidigare. Så Play har varit liksom det enskilt viktigaste instrumentet för att nå den unga generationen i Sverige som hade skippat SVT, som tyckte SVT var töntigt, gammalmodigt, liksom tråkigt.
Jag kan inte komma ifrån här när jag tittar runt liksom, näringslivets 125 mäktigaste kvinnor. Ja, det finns egentligen hur mycket som helst som man skulle vilja prata om, med tanke på att jag pluggar tv-produktion på DI, så kan jag ju liksom sitta och nörda.
Du gör det nu?
Ja. Jag läser, så Stina är min professor.
Okay.
Så att jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst om strategier, tänk liksom.
Hon är ju en stark person. Vi har ju haft rätt mycket kontroverser, Stina och jag, när hon inte har fått in sina program på när jag var chef för fiktion. Och hon ville sälja in program och min överordnade program, den som var överordnad mig, sa nej, och jag liksom hamnade i kläm där och skulle förmedla det där nejet.
Har blivit mycket så att man liksom i åren träffat personer som man sen har blivit någon liksom...
Ja, men jag har haft, jag tror att det, och det har nog Stina känt, jag har haft en jäkla respekt för henne hela vägen. Men det, ska, nej, men det är en bra fråga. Alltså det tror jag är en grej som är, om du inte är schysst så kommer du, och du ska arbeta inom någon form av gemenskap, det här är ett litet land men också i en bransch, är du oschysst så kommer du få igen den här skiten. Om du kommer få igen det, för den här människan som du var oschysst ifrån, emot, kommer du vara din chef så småningom? Eller kommer ha med dig att göra så småningom? Och det här landet, det är så irrationellt. Jag har sett stora affärer gå om intet därför att två personer som ska leda de här affärerna, vid något tillfälle så var den ena oschysst mot den andra, och den första litar då inte på den andra och kommer inte. Och det kan liksom vara en liten grej 20 år tidigare. Alltså,
är det så pass?
Ja. Ju äldre jag blir desto mera uppskattar jag schyssthet, alltså en hederlighet. Snacka inte skit. Skaffa inte liksom, bäsa inte dig själv på andras bekostnad. Allt det här har jag ju naturligtvis gjort. Men jag ser ju hur i ett litet land med en sån liten krets som Sverige är, så går det igen. Du kommer ihåg den som svek. Du kommer ihåg den som var feg. Du kommer ihåg...
lite heder i Sverige?
Nej, det vet jag inte. Men du vet, det är så lätt när du liksom... Du är lite så här... Ja, vi har en medarbetare, eller hade en medarbetare som var utrikeskorrespondent. Och när han ringde hem för att lämna sina rapporter så var han himla stöddig och taskig mot de kvinnor som vid den tiden, det här är rätt länge sedan, tog emot rapporterna tekniskt. Och han hade bråttom och han var liksom överlägsen och han var dum. Så småningom kommer han hem och då skulle vilja han bli någon sorts chef på redaktionen. Och då stämde de här kvinnorna upp sin röst och sa, om han inte kan behandla oss schysst när han sitter utrikes, så tror inte att han kommer kunna vara en bra chef. Och det blev han inte.
Mm. Men jag skulle vilja veta någonting om det, men innan vi går över där så vill jag bara snacka med om det här med mångfald på SVT. Jag vet att det ligger där lite varmt om hjärtat. Och jag satt och tyckte att det i tablån, du vet, på primetime tv. Ska se om jag skriver upp det någonstans här, alltså. Fredrik Skavlan, Peter Settman, Lasse Kronér, Christian Lok, Kalle Moreus, Robin Olsson, Fredrik Lindström. Vad tänker du när du hör de här namnen?
Att alla utom Christian är djupt rotade svenskar. Christian har ju ett estniskt påbrå. Och att det är en väldigt blond skara. Ja, så nu för Skavlan är ju norma för all del. Nej, men det är klart att du får ju igenom din poäng utan större ansträngning. Jag tycker det är viktigt att folk ser ut på alla möjliga sätt. De må vara adoptivbarn. De må vara födda i Sverige. Men SVT ska se ut som Sverige. Du ska kunna identifiera dig. Om du är svart kille från Nigeria så ska du kunna identifiera dig. Men kolla, där är en som ser ut som jag. Precis som vi har när vi har en tjej på en programledare i Bullybumpa som sitter i rullstol. Och då var det en unge som kom springande till sin mamma och sa, mamma, mamma, kolla, hon ser ut som jag. Men bakom kameran, där har vi ett jättejobb att göra. Strävan nu är att få fast anställd personal som speglar Sverige bättre än vad den gör idag. Som är yngre än de vi har. Som har etnisk, helt väldigt många olika sorters bakgrund. Och olika sorters utbildning. Alltså...
Hur känner, tror du de som är fastanställda idag, tror de känner för det lite grann?
Jo, men alla ser, det handlar inte bara om att det är en skyldighet som du sa, utan det handlar ju också om en legitimitet. Ska vi uppfattas som Sveriges Television så måste vi fastän se ut och vara som Sverige. Ja. Men vi där är ett av de mest prioriterade områdena vi håller på med. Delvis får vårt eget existensberättigande.
Jag känner likadant också, jag känner det är jätteviktigt. Verkligen, jag måste spegla samhället. Och det känns också, alltså för mig, du vet, som du säger, det går åt rätt håll, alltså. Man ser ju folk i rutan som man kan identifiera sig med. Jag tycker tonen har förändrats, det har blivit mer. Men när jag såg alla de där fem, alltså namnen som jag läste upp, då blev jag ändå så här lite, okej, det här är prime time liksom. Och de här gubbarna rockar där. Och ser du själv att du kan göra någon konkret förändring kring det, eller har man inte makt kring det?
Jo, man har man i man. Jo, det är klart att man har makt. Jag menar, man, jag, vi har makt. Det är klart vi har. De, om du tittar på... Det finns ju flera aspekter på det här. Du nämnde ju nöjesprogram, alltså de stora underhållningsprogramledare. Där har vi, och då var det ju bara män du nämnde. Det finns ett antal unga kvinnor som är på gång in. Malin Olsson är ju en sån. Men är etisk mångfald med henne? Nej. Gina, definitivt. Men hon är ju redan etablerad. Jag tänker...
Mm.
Vad heter hon som vi hade i Melodifestivalen?
Nor Al.
Nor, precis.
Vilket hennes efternamn, Nor.
Mm.
Ja, hon är skön.
Det finns en väldigt uppriktig strävan att titta att hitta folk som är lite utanför den där vanliga ramen. Så. Men vi ska inte heller slänga ut Lasse Kroner som är bland de skickligaste som finns av programledare. Janne Josefsson, han har liksom varit i opposition i hela sitt liv. Också skicklig med svensk man med svenska rötter. Alltså ja. vi ska inte vara dumma mot svenska män med svenska rötter bara för att de är svenska män med svenska rötter, utan Nej. Vi ska döma dem efter kompetens även dem. Men vi måste göra en mycket mer riktad rekrytering. En rekrytering som är mycket mer, kräver mycket mer ansats än att sitta och vänta på att folk söker sig hit, för det söker sig folk hit hela tiden. Det här är ett otroligt attraktivt ställe, så det står ju en kö utanför dörren, men det är inte säkert att den kön är rätt.
Nej, jag håller med. Ja, det glädjer mig verkligen att höra, Eva. Alltså, det gör
men du, Leo, gläd dig när vi börjar bli ännu mer framgångsrika i det här. Ännu så länge är det för tidigt att få liksom... Vet du förresten, en redaktion som har varit först i alla såna här lägen, det är Bolibompa. De var först med etnisk mångfald, de var först med funktionshinder, de är först med trans, de har en transkille där nu. Ja. Alltså de är liksom de bara och det
gör skillnad, ska jag tala om. För syran, alltså seriöst, du vet, man kommer hem, sitter man vid matbordet och så berättar hon liksom. Alltså jag kommer ihåg liksom det var när jag bara ja, på Bolibompa pratade de om bögar liksom, eller det var någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var hon sa, men farsan höll på att sätta maten i halsen och men för henne var det bara det var bara självklart, för de på Bolibompa sa ju att det var så. Då är
och
det bara...
jag är förvånad över att vi får så lite, alltså lite arga reaktioner av folk som säger att ni ska inte utsätta barnen för den här typen av resonemang, den här typen av insikter liksom. Det är Sverige egentligen, alltså det
jag... Vi är mer toleranta än vi var.
Ja, jag tror faktiskt jag är det. Om det görs med gott uppsåt och gott hjärta.
Låt mig över till en privat grej. Jag har hört en grej, jag vet inte om det stämmer. Du vet, jag kan ju skvallra om alla. Jag har hört en grej om det, Eva, som jag tycker är stor. Jag vet ju att din bakgrund sådär med om jag fattade rätt så pluggade du på Journalisthögskolan och sen var du på någon lokal redaktion i söderöver och sen i Sundsvall. Sen kom du till Svenska Dagbladet. Och på den tiden kan jag tänka mig att det var lite tuffare att vara tjej. Och en grej som jag hörde var att det var när du jobbade som reporter på Svenska Dagbladet, var i ett möte och var på det där mötet ända fram tills att det var klart och åkte direkt till förlossningen för födda barn.
Nej, ja, alltså så här, ja, nej, ja. Men jag, det var vår andra son, Peder, och det var valrörelse, alltså det var val, det var i september. Och jag var på Centerns valvaka. För det var väl vart av. Han född den 20 september. Och Centerns valvaka. Det var uppenbarligen var den 19. Så jag var på valvakan och med magen då. Och han var en snabb kille. Han hade alltid bråttom. Och han kom ju lite tidigt. Så följande morgon så skulle jag åka in och skriva den här. Jag jobbade 7 dagar som ett magasin. Ungefär som Fokus är nu. Och vi skulle skriva den stora valnatten. Det var liksom det bärande reportaget i hela tidningen. Så jag åkte in där på morgonen och så kände jag på väg till jobbet att nej, men nu är det på gång här. Så då, och Peder kom ut som en liten kanonkula som man kunde tänka sig om den pojken. Och det var ju inte jättesvårt. Ja, men det var en lätt förlossning på alla sätt. Och sen när det här hade lugnat lite, då satte jag mig i sängen på BB och så skrev jag ut den här artikeln. Därför att utan det som det var en bärande reportage till hela tidningen, Och att inte lämna då vore att sätta hela tidningen i skiten. Men det är lite, det är inte så att kombinera barn med jobb om man har en bra chef är inte så himla, det både ska gå och går och är kul.
Men jobbar du mycket tycker du eller? Liksom, har du alltid jobbat mycket?
Ja, jag har alltid jobbat mycket.
Hur många mejl skickar du per dag?
50 kanske. Alltså, det beror på. Men vet jag, ibland jag sitter ju och svarar också från alla möjliga människor, så tittare som skriver till mig. Jag får ju jättemycket titta mejl. Och de är arga ofta, eller ibland är de glada, ibland får rätt ofta får beröm, men idag var det någon som var jättearg för att vi inte hade skildrat ett upplopp utanför Stockholm, och det gjorde vi bara för att vi ville skydda araberna som slog bakom upploppet. Och vi är där med Sverigedemokraterna som inte ska vara med i debatten med Europavalet. De sitter ju inte i Europaparlamentet, så att vi är ju alltid, de här debatterna är alltid för de som sitter i den församling som man ska välja till. Och det här är ju uppe varenda val, för det är alltid något parti som är nytt. Och vi vill liksom bara pixla och förtrycka det som pågår i Sverige. Och då tänker jag, antingen kan jag delita det här brevet, men gjorde jag inte. Utan jag satte mig och skrev ett väldigt seriöst svar. Jag tog honom på allvar och jag förklarade hur vi hade gjort och varför vi hade tänkt. Och då tar det inte mer än en timme, så får jag tillbaka ett mejl. Där det står, ja, jag har respekt för hur du resonerar och hur du tycker och tänker och du verkar vara en schysst typ. Men, sen håller jag inte med dig, och så ett antal punkter. Men vi fick en dialog och det är så värt det.
Stort. Sen så en annan grej. När man jobbar så där mycket så är det ju mycket snack om att få ihop familjeliv och liknande. Mm. Och om jag har förstått det rätt så har du fått äktenskapet att fungera ganska bra.
Oftast.
Ja, det sägs att du och Carl som är din man har ett förhållande som alla är avundsjuka på för att ni pussar så mycket.
Nej, men är det sant det? Jag menar att vi gör det fortfarande. Jag menar, ja, vi pussas, men inte tror jag att...
Ni är väl ganska kärleksfulla mot varandra?
Ja, men nej, han är en väldigt bra kille. Och det där tror jag också är en... Om man ska gifta sig med någon som man ska vara med hela livet, så måste man ge varandra rätt mycket frihet. Därför att ska du leva med varandra hela livet, då kan du inte styra... Men då kan du inte kontrollera en andras liv till 100%, vill jag säga. Du måste ju... När jag blev korrespondent i Bryssel... Så kom jag hem och sa att jag blivit erbjuden där. Då hade vi 3 barn. Och det kommer ju inte gå, sa jag. Och du jobbar ju här. Och så här. Jo, sa han, är rätt bekymmerslös. Det funkar. Jag kan ju pendla. Och det gjorde han. Bodde i någon etta i stan. Och så kom han ner på fredagskvällarna. Och då var det lite som få en kille. Liksom. Min kille som kom. Och så åkte han på måndagmorgarna. Och när han ville börja... Han jobbade mycket i Afrika, i Kenya. Och när han vill göra det så var det min tur att säga, ja, nej, men vill du göra det? Det är egentligen jättebesvärligt.
Ja, det blir kär i någon annan.
Nej, jag kan ha blivit liksom ett kast av förälskelse. Mm. Vet, så här, men inte så här. Jag tror att man lite också, om man har barn och man är gift med en bra människa, så ska man passa sig jävligt noga. Därför att är man gift med en idiot, då är det klart att man ska... Men det blir sådana effekter i hela familjen. Det är som att slänga in en bomb liksom i familjen. Så har man hittat en typ som är schysst och anständig och som är snäll, och så ska man vara lite rädd om den. Sen kan man tycka att andra är flashigare under perioder i livet. För det kommer ju flashiga människor runt hörnen då och då. Och som får en att liksom glittra och bli bejakad och liksom sätta på ny mascara och lite liksom sätta på sig någon piffig, för att man liksom känner sig lite så här. Det är spännande. Men i långa loppet, om man bara ser, jag har varit gift i 35 år, jag har varit gift ihop med Kalle i 40 år. Och det har ju inte alltid varit flashigt liksom så där. Men det finns en...
Vad är det som jag tror att ni har liksom hållit ihop då? Har du it? Har du fram, liksom, eller?
Ja, men dels är det här att vi har låtit varandra göra varandras sin egen grej. Jag har låtit honom göra sin grej. Han har låtit mig göra min grej. Och så tar vi ett antal grejer vi tycker är roligt tillsammans. Vi tycker det är kul att hänga på landet. Låter ju jätte... Vi tycker det är roligt med mycket folk. Vi är väldigt extroverta. Vi tycker om att ha folk, mycket människor runt omkring oss. Och då med många barn så blir det ju mycket människor runt omkring med deras
kompisar. Kör ni någon sommarfest eller har ni någon grej där ni
familjen
Hamilton kör?
Ja, Valborg är ett sånt. Precis, då är det. Vi hade det nu häromdagen. 100 pers.
Vad kör ni då?
Nej, då hade alla barn bjöd 20 per svar och vi hade väl 20 och sen så och det blir ståbord liksom. Man kan inte sitta så många och sen är det brasa och sen är det disco, jättedisco.
Nej, jag älskar sånt. Jag är alltså på riktigt alla det är bästa jag vet, du vet, att folk går ihop och gör grejer och man träffar folk som känner folk och alla bästa jag vet. Och du vet nu på senaste tiden, jag var yngre, jag blev aldrig bjuden på sånt där, men nu börja känna lite folk här och där. Jag börjar förstå att familjer har fester.
Jag bjuder dig på nästa Valborg.
Jag kommer gladare än alla i så fall.
Hur gammal är du?
27.
Ja, men du är precis rätt. Ja, vi har en hel grupp. Alltså, vi har en grupp som är 33. Mm. Och sen som är 27. Och sen som är 17. Ja. Och sen då är det vi som är lite... Ja.
Lovely. Lovely. Jag tänkte också på det här med, det återkommer i många intervjuer som jag har läst om dig, att du var nere i Etiopien med din familj. Vad har du för intryck och minnen av det? Det verkar som att det har påverkat dig.
Nej, men det har påverkat oss. Jag var ju liten. Jag var mellan 3 och 6 år. Men med det faktum att vi idag, min egen då familj, att vi är så insyltade i Kenya, i Östafrika, i Masai Mara, i den... Och en by och framförallt ett samhälle där.
Mm.
Det har ju med det här att göra såklart. Att Afrika, och då säger jag Afrika är lika stor, det är ju hur stor som helst. Men Östafrika är för mig väldigt mycket hemma. Alltså jag känner igen ljuden, jag känner igen lukterna. Jag är trygg när jag sitter runt en brasa i natten i Masai Mara. Och den tryggheten.
Är det det som ni kör med Lisa Marklund eller den, någon grej där andra förstår?
Nej, alltså, det är min man framförallt. Det är Lisa och min man och ja, det är flera stycken som är... Och det började med att vår äldsta son blev kompis med en kille, en Masai-kille som är jämnårig med honom. Och följde med honom hem till hans Masai-by som är en sån klassisk, du vet, pappa dog nu häromdagen, men han är där häromveckan. Men han har 300 kossor och det är lerhydd eller koskithydder och det är 4 fruar. Och det är liksom, och det hängde vår äldsta pojke med, och som blev han adopterad av de föräldrarna, eller den hustru nummer 1 och pappan. Och den sonen har i sin tur blivit adopterad av oss. Eller adopterad, men vi...
Extra barn sådär. Ja.
Och sen kom vi in i det där samhället och sen så då frågade min man honom, är det så att du skulle kunna hitta mark så skulle jag kunna hjälpa dig, så skulle vi kunna starta en camp, en lodge. Och efter 2 år så kom han tillbaka och då är det 25 Masai-familjer som hyr ut en dal till den här campen, long term lease, och de i sin tur får ett antal dollar per uthyrd gästsäng eller turistsäng. Och några av deras barn, alltså de Masai-familjernas barn, jobbar ju som då olika funktioner på campen. Så det är en camp med 26 bäddar, ganska liten, ganska fin.
Driver en skola där också?
Nej, sen finns det ju, vi driver den inte, men det finns ju i samhället en stor skola för Masai-barn. Och det är en stor skola dit Masai-barn, det är en boardingskola, så de bor där också väldigt många. Och där har vi hjälpt till med rätt mycket pengar och byggnader. Men sen så finns det också ett rescue center, för det blir allt tydligare på jularna, vill ungarna i Kina, de unga tjejerna vill inte åka hem och de blir allt fler.
Vadå?
Alltså unga tjejerna som var på skolan, de vill inte åka hem på julen eller sommarlovet. Och de blev allt fler som inte ville åka hem. Och orsaken var alltid densamma. De var 12-13 år. De skulle hem och bli omskurna. Och gifta. Och de ville inte. Det var ungar som ville studera. Eller vill studera. Tjejer. Så att då startade så småningom. Och det är någon amerikansk biståndsorganisation. Startade ett rescue center. Alltså ett flickhem helt enkelt. I anslutning till skolan. Och där är vi också inne med olika. Vi har en fond som vi folk hjälper oss att betala till, och där är vi inne med pengar, och man adopterar de här tjejerna så att de kan få studera och bo där till de går till universitetet.
Stort.
Och just i Masai Mara så har ju tjejerna en otroligt underordnad ställning. De alla killar har ju rätt till 4 tjejer eller 4 fruar, och de har ju nästan inga rättigheter överhuvudtaget. De får några kossor när de blir bortgifta, men sen har de ingen arvsrätt eller så. Och nu börjar det komma, alltså det börjar bli så typ omskärelse, som är en praktiserad väldigt, börjar alltså det är olaglig, och det börjar bli allt flera papper som vi möter då när vi säger I won't circumcise my daughters, säger de plötsligt. Och det är på gång liksom.
Ja, det är viktigt alltså. Det är viktigt med utbildning. Bakgrunden till engagemanget i Kenya kom från att din första son åkte dit. Sen utöver det med den här skolan, vad ligger till grund för det? Hur kommer det sig att ni liksom började jobba med de frågorna?
Nej, men vår första son är ju den som är adopterad, och den som har, nu när han gifte sig så gifte han sig där också. Men det, då hade du
ordnat dem. Men kvinna där nerifrån?
Nej. Han är gift med Fanny. Fanny från Svedsbacken. Nej, men när Fanny och gifte sig i Sverige med Jakob och Fanny gifte sig, så ordnade även hans Masai-familj bröllop för dem. Nej, men vad du frågar efter på ditt lite försiktiga sätt nu. Vi har ju 4 söner, och den andra av dem, den Peder, den snabbe, han som hade så bråttom ut. Han omkom i en bilolycka för ett antal år sedan, eller 3 år sedan. Och han, då skapade vi en fond som är grunden för de här investeringarna i skolan och i Rescue Center.
Och den här fonden syftar då till att främja utveckling inom utbildning där nere?
Nej, men vi fick ju ett antal gåvor då i samband med det, och vi kunde inte tänka oss ett bättre sätt att använda dem på. Alltså istället för, vi bad dem att få pengar till det här. Och alla våra pojkar, inklusive Peder, har ju jobbat där nere och varit där nere, så att det fanns ju en logik i det också. Och vi får ju fortfarande gå över till den här fonden. Både via campen, alltså via lodgen, där gäster de vill hjälpa till på något sätt. Och via vänner och via olika små donationer då och då. Det låter som det är jättestort. Du frågar om vi driver en skola. Nej, det gör vi verkligen inte. Vi har bidragit med en aula och med ett klassrum via Peders fond. Och vi bidrar till Rescue Center, som drivs som sagt av en amerikansk organisation, genom att många av de gäster som har varit på campen adopterar olika flickor och ser till att betala terminsavgifter och sånt där. Men det är ett väldigt konkret och verklighetsnära och bra projekt allihopa de här.
Mm. Hur tog du den bortgången?
Det finns ju inget svar på det.
Personligen, jag tänkte, farsan han gör ju sin stamcellstransplantation nu, så att både jag och familjen har ju, men man tänker mycket på döden, Eva. Vad ska jag säga? Jag grubblar. Jag är lite rädd för den ibland. Ibland inte. Men när jag ser den, så känner jag mig levande.
Mm.
Och jag vet inte vad du tycker om det. Jag tänker om det. Om du, här får man ju passa liksom. Om man inte tycker att man ska kliva in här.
Nej, men dels så jag vill så lite. Jag vill inte prata om sorg. Är någonting väldigt privat och väldigt allmängiltigt. Det drabbar alla, så därför är det så allmängiltigt. Men det är också så, det är fortfarande lite för ömtåligt för att jag ska prata. Ja, men jag är en publikperson, och jag förstår ju att den här aspekten av mitt liv är intressant. Hur klarar man, hur överlever man det? Och du har jobbat hela vägen, och du har nu, men jag har hittills inte velat det kan, för mig låter det, kan man nästan banalisera genom att bli allt för publik om det, offentliga om det. Vi pratar ju om det hemma såklart mycket. Vad jag kan se idag, och det är nästan, ja, det är 3,5 år sedan, det är ju att man överlever och livet går vidare, och det går vidare så tydligt. Alltså barnen växer, de andra barnen växer, och vi får barnbarn. Det är liksom, det är en fortsättning. Man kan tycka vad man vill om livet, men det fortsätter så tydligt. Och i vårt fall så har det handlat om att vi måste ju också bejaka de barn som lever, som vi har. Och att det barn vi inte har är ett väldigt fint och glatt och roligt minne. För det var en kul unge. Ni, du skulle ha gillat honom. Alltså, ni skulle...
Jag tvivlar inte en sekund. Alltså, jag är helt övertygad
totalt,
på att han finns
med oss. Totalt så här. Ja.
Free spirit, eller?
Mycket free spirit. Otrolig free spirit. Free spirit är nog det är ett uttryck som är väldigt ofta används om honom. Precis.
Glädje med att höra. Det är i mitt fall. Sorgen lämnar jag till er och er familj. Och jag beklagar sorgen också. Men det här med att hur man hanterar processen är imponerande för mig. Och jag ser upp till...
Fast du vet ju inte.
Nej, det gör jag inte. Alltså inte på så sätt att jag förstår dina känslor. Men någonstans så... Nej, jag förstår inte.
Mm.
Helt rätt. Då får man väl lära sig lite.
Mm.
Av folk som kan. Och du har rätt när du säger, jag vet inte. Hur ska jag veta?
Mm.
Men jag kommer inte från tanken. Och jag känner det ligger i nära. Jag har stor respekt för det. Men jag tänker på det själv. Hur fan ska man hantera det? Liksom? Mm. Vad ska jag göra?
Och det enda du vet är att du kommer att få hantera det förr eller senare.
Mm. Mm. Det är ju det. Alla gör ju det på sitt sätt.
Men det är också med stigande ålder på något sätt. Alla har ju sin grej. Alla har någonting som de går och bär på.
Alltså det märkte jag efter sommarprat. Mm. Jag öppnade ju mig. Alltså det var så skönt för mig att komma ut. Vet du på mail som jag fick från folk. Jag blev så här, mötte folk på stan bara hur jag måste bara berätta om det här. Jag måste bara du vet jag blev någon form av så här ventilationsman i ett halvår liksom. Och då slog det mig exakt det du säger. Finns ingen där ute som inte har något i bagaget.
Men du blir ju ett hopp för du visar ju att det går. Det går att bli en ett föredöme, en ledare, en människa som lyckas. Utifrån ganska risig. Jag lyssnade på dig också i ditt program. Några år som var ganska skakiga, jag förstår.
Mm.
Och du hade kunnat välja väg där. Du hade kunnat gå ner i någon jäkla sunk. Och du hade kunnat bli Leo som du är idag. Vad var det som gjorde att du valde?
I grunden var det så enkel... Matematik, det var en vettig vuxen person som gav mig bekräftelse.
Mm.
Det var jag inne på innan. Liksom. Mm. Människor som inte får bekräftelse, de söker det.
Mm.
Och man gör jävligt mycket för att bli bekräftad. Mm. Det är alltså riktigt mycket.
Men det är ju den här magin i det.
Ja. Det är det. Och jag hade tur, jag hade alltid fått bekräftelse av farsan. Sen kom jag till frysen och Anders Karlberg och hela det gänget. Liksom. Och då var det lite så här, ja fan, låt oss foka på det du är bra på, grabben. Och helt plötsligt så fick jag förståelse för att fan, jag är bra på något.
Mm.
Och när jag förstod det, då fick jag lite självkänsla. Och den självkänslan planterade jag och sen har jag liksom förvaltat det.
Ja, men precis. Ja, men det är så enkelt och så svårt. Men det är ju liksom ingen hokus pokus. Men jag ser ju det här med fyra söner hemma. Och Peder som denna free spirit samlade ju ihop en helt osannolikt skara vänner av alla möjliga dimensioner. Alltså, det var ju liksom från olika ställen på jorden. Och alla de här, det är framförallt pojkar, unga pojkar som liksom har samlats hos oss. Och jag ser det så tydligt hur under en period av livet, och ganska många, är det rätt skakigt. Vem ska man bli? Och framförallt om det inte är så himla tryggt hemma.
Men jag tänker ju ändå att nu ska
jag ska på bio om en stund. Eller först ska jag faktiskt träffa min man och så ska vi gå ut och äta och sen ska vi gå på bio.
Vad ska ni se?
Jo, men vi fick det också en sån här present. Nu börjar vi när vi slutar, jag fyller 60 alltså. Av då den äldsta son och Fanny så fick jag, de hade varit på Grand Hotel Budapest, heter den så. Hotel Budapest Grand Hotel.
Ja.
Budapest Grand Hotel, ja någonting ditåt. Som det var jättebra och då sa de, det här måste ni se, och då gav de mig som present biobiljetter, så nu ska vi iväg och göra det om en stund, så nu måste jag strax sticka.
Och men innan du sticker så vill jag försöka ta reda på vad du egentligen vill göra härnäst, för jag har hört en massa rykten utöver att du har tackat nej till hovet, så går det en massa snack om att du kanske ska bli ny vd för Bonnier.
Nej, men det var ju gammalt.
Bli kulturminister och en massa saker där emellan. Så jag undrar lite, kan du point a direction?
Men jag kan, nej, för jag hoppar rätt ut i liksom det mörka vattnet. Jag vet faktiskt inte. Jag vet att jag vill jobba. Och jag kan, och då finns det egentligen ett val. Och det ena valet är att ta ett nytt exekutivt jobb. Ett riktigt jobb, liksom 8-6 jobb liksom. Eller ett lite friare liv där man är, kanske har en bas i ett antal styrelsejobb. Och sen går in just som mentor eller som går in många, allt från produktionsbolag till sånt som har med digital utveckling, media att göra, för det är ju där det händer, det är det som är spännande, och där finns unga människor som hela tiden tvingar mig liksom fatta och justera fördomar liksom. Ett sånt liv som är där jag bildar eget bolag och liksom åtar mig en massa uppdrag. Och då har någon sorts styrelse.
Behöver styrelseledamot Eva, du vet jag finns här.
Ja,
med glädje.
Ja, jag hoppar på direkt. Och det där valet tänker jag inte göra ännu. Utan jag tänker försöka vara lite cool. Och jag ska ju köra företaget till i november. Mm. Och det tänker jag göra.
Stort. Du är en kvinna med mycket erfarenhet och jag tackar så mycket för att du har valt att dela med dig av lite av allt som finns i detta paket med Eva Hamilton och lärt mig mycket idag.